Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi spelar in lite bonusavsnitt så vi har faktiskt satt oss på lokal. Vi har lite olika saker och som vi tänkte snacka lite skit om idag. Mm. Jag såg en nyhet och det är att du vet Snövit och de sju dvärgarna.
Har du ställt in eller?
Ja.
Man har ställt in där. Ja, ja.
Men
jag gissade ju att det skulle bli så.
Ja. Det gjorde du. Ja. Men till och med så här, för de hade ju de här sju dvärgarna som skulle vara med.
Ja.
Såg ut som statister i en 90-tals tv-serie eller någonting. Det liksom funkar inte alls. Och så skulle ju, och så var de diverse och sånt liksom. Man bara kräktes på det.
Ja,
men nu har de har ställt in det så de ska ersätta dem med riktiga dvärgar som de gör i 3D över dem. Så de ska försöka rädda filmen.
Aha, okay.
Ja, med ja.
Alltså menar du riktiga människodvärgar?
Nej, utan gjorda i 3D okay, som avatar.
Ja, men det
var liksom över
det skulle man ju gjort från början.
Ja, precis, såklart. Ja. Men det är ändå
klantigt.
Ja. Men det var, jag har tänkt på det lite för jag spelar ju datorspel ibland.
Mm.
Och nu har jag spelat ett jävligt bra spel som heter Baldur's Gate 3.
Mm.
Det säger ju inte så mycket för någon som inte är gamer kanske.
Nej, nej.
Och det är bra. Men de har så jävla dålig smak liksom.
Mm, mm.
Så alla gubbar och story och så är liksom alltid ganska tuntig. Och så är det, och det är ganska, ja men jag kan inte säga något annat. Det är dålig smak.
Ja.
Du vet ju hur så här rollspelsillustrationer ser ut.
Ja.
Då har man ju typ sådana man gillar. Typ Frank Frazetta.
Ja, precis.
Och sen har man mycket som bara är liksom tjejer med lila hår och en eldboll.
Ja.
Och det gillar man inte. Och så är det.
Ja.
Då är man ingen smak liksom.
Ja, visst.
Och det tror jag också.
Men är det stora boobs och så? Tjejerna stora boobs? Är det osmakligt på det sättet? Eller är det mer liksom?
Nej, det.
Att det är vulgärt?
Nej, det är inte det.
Bara
det,
lite tacky.
Ja, det är tacky.
Liksom. Inte så snyggt estetiskt.
Nej, nej. Det är liksom. Man tar i för mycket. Man låter inte liksom kanske en form på en logga eller något tala för sig själv. Utan man liksom.
Mm.
Trycker på väldigt mycket och om man gör snirkliga motiv eller någonting så märker man att det är någon som gör det som aldrig skulle kunna göra en vacker gravyr.
Aha, okay,
alltså liksom det är hela tiden.
Det är inte så begåvat.
Nej, fast det är ett sjukt bra spel så här mekaniskt och hur det är att spela och den typen av grejer. Men så blir det då
det
så.
Det estetiska fall. Är det amerikaner som har gjort det?
Nej, det är nog fan inte det. Det är Larian Studios. Mm. Jag vet inte om de är polska eller någonting sånt. Jag vet.
Mm.
Men det är bara dålig smak. Och det är samma då som andra speltitlar som The Witcher, om du har hört talas om tv-serien. Det kommer ju från böcker och spel. Det är också så här bara genomgående dålig smak. Så jag vet inte om det kan vara så att datorspelsbranschen helt enkelt inte är mogen för att lyfta estetiken mer än en Marvel-film. Liksom. Mm. Alltså att det liksom. Eller så.
Du har ju visat mig andra spel. Mm. Det var något som japaner hade gjort. Och det var ju fantastiskt vackert.
Ja, men det var ju bättre. Det var ju Elden Ring.
Ja, precis.
Och men där finns det ju en kvalitet i dess skevhet. Det får jag säga håller en högre klass när det kommer till det. Men där är det också vissa grejer som är jävligt tacky.
Mm.
Och sen så är alltid de här Blizzard som gör till exempel Diablo och så. De brukar ha, när de vill gör de saker mer så här estetiskt tilltalande. Men de faller också in i det här hela tiden att saker är tuntiga.
Mm.
Det är så för mycket tuntar som håller på med det här, kanske.
Mm.
Det är bara en. Men kan det vara så också, tänkte jag, att de har hoppat över det steget inom datorspel. Att det kom aldrig konstdatorspel på den nivån som de gjorde inom film. Liksom. Att de har aldrig haft det steget. De har ingen Scorsese. Det finns ingen datorspel Scorsese.
Nej.
Det finns ingen datorspel.
Och då kanske man blir Scorsese istället då, eller Wes Anderson eller. Ja. Eller,
men Josef Fares gick ju åt andra hållet. Sen var kanske inte han alltid den största autören, men nej, han gick ju från film till datorspel.
Gör han bra datorspel?
Jag har aldrig testat något av hans spel. Jag tyckte inte det lät så spännande. Nej. Men han är, gör ju också tunt i filmen.
Ja, ja, precis. Men det är hans karriär i alla fall nu. TV-spels.
Ja, jag tror han tjänar otroligt mycket mer på det där än vad han gör på filmer. Så, jag vet inte. Men datorspel har ju inget bra kulturrykte heller.
Nej.
Det har ju noll kulturkapital liksom. Mm. Nästan, eller?
Ja.
I princip. Ja.
Nej, det är ju inte... Jag känner ju ingen kulturmänniska som håller på med dataspel. Förutom dig då.
Ja, men jag är inte så kulturig.
Nej, du är ju inte, nej, du är inte så kulturig, nej.
Nej, jag är liksom... Jag är... Men du har ju också blivit mer som jag. Du orkar inte gå på teater längre.
Nej.
Det är bara, nej, orkar inte det. Kommer de hitta på något?
Nej, men även där är ju en stor besvikelse. Att teatern... TV-spelen kan inte vara estetiskt tillfredsställande. Eftersom de har ingen koll eller dålig smak.
Det är inte tillräckligt många personer som bestämmer som har den estetiska kvaliteten.
Nej, som har den kulturkunnandet estetiskt, konstnärligt och sådär. Men så börjar jag ju tycka att teatern har blivit också, att det är för dåligt helt enkelt.
Ja, jag har ju, det var så länge sedan jag var på teater nu, så jag blir lite orolig för att uttala mig hur som helst.
Mm. Ja, man kanske ska vara lite försiktig när man inte
har varit massa bra föreställningar och så har man bara spytt på det.
Det händer ju ändå att det kommer någonting som får så oerhört fin kritik Men då är det ju ofta på Dramaten eller någonting. Ja. Då hade jag ju velat se dem, men det blir ju inte att man åker upp till Stockholm för att se något på
Dramaten. Våran teaterscenen här i Göteborg har väl inte kanske varit så traditionellt så kul för oss som egentligen gillar teater. Alltså,
nej.
Tyvärr.
Nej, och det beror ju lite på att det är publikfrieri väldigt mycket på Stadsteatern framförallt. Ja. Men sen finns det ju mindre teater. Teater Bopa fanns ju på 90-00-talet. Mm. Det fanns ju ändå... Det hände ju lite saker förr i tiden. Men inte ens då var jag en jättestor teatervän.
Jag tycker man blir väldigt... Eller det är en känsla som jag ofta har haft. Att man känner sig väldigt utsatt framför en teaterföreställning.
Mm.
Sådär, om någon ska vara rolig med publiken eller... alltså det är väldigt intimt.
Mm.
Och skådespelare kan titta en rakt i ögonen och sånt och... det kan jag tycka är lite, eller jag ska inte säga att det är otäckt, men det kräver mer av en som publik än vad en film gör.
Mm.
Det är häftigt också, men det är ju så här, det är inte alltid man är på humör för det.
En gång gick jag på teater med min pappa och då var det så här liten, väldigt liten, ja det var på Folkteatern, men då var det en kvinna som ungefär höll en monolog och jag var så jävla trött så att jag nästan började somna och hon ser ju det liksom, så ja men fan, du får inte, kan ju inte somna nu liksom.
Nej.
Så hon fick ju skämta, ja det är pinsamt, men men ofta, ibland är man ju inte där liksom, man är inte så jävla sugen på teater.
Då börjar de bygga in det i dialogen och bara som att någon skulle somna när de ser en
måste ju göra en del av
precis.
Teater.
Så liksom kan de tortera och mobba en extra mycket. Där.
Men det var ju inte, det här var ju många år sedan, men det var ju inte så roligt heller då, eftersom jag somnade. Det var ju inte så spännande helt enkelt.
Men jag, det här låter knäppt, men jag var på en föreställning någon gång och då var det en tjej eller ung dam som hade massa monologer och grejer.
Mm, mm.
Och hon var väldigt så här intensivt fokuserad på publiken.
Mm.
Så hon liksom valde väl ett par personer som hon fäste blicken på att tala med.
Mm.
Och då upplevde jag att jag var den personen ett par gånger.
Mm.
Och då blir man lite så här, alltså, det är lite jobbigt.
Mm, mm.
Det var ingenting jag... har skrivit upp på.
Nej,
att jag skulle vara en del av det där.
Så även du måste bli en del av föreställningen på sätt och vis. Eller
ja, men du vet, om någon står och glor på
just.
Till slut, det är ju otäckt liksom.
Men den känslan kan man ju inbilla sig också. Eller?
Ja, jag tänker mig att om hon är så duktig som hon kanske är, då är det kanske 7 personer i ungefär hennes ögonriktning
som får upplever exakt samma
det här. Bara, liksom. Fan, är det, liksom...
det kan ju till och med vara en viss teknik. Ja, att man liksom, ja. Du ska inte fästa blicken på någon, utan du ska bara du ska se som en suddig fläck liksom, över dem. Du trollar det helt gäng i publik.
Kaka med idioter här.
Ja. Och så gör du det där en stund, och sedan gör du det där. Mm. Så du täcker in jävligt många kanske i den inbillade personkontakten.
Jag är ju ett av offren för det här då. För det här var ju kanske 15 år sedan. Mm. Och det sitter ju fortfarande kvar. Bara, fan vad jobbigt det var. Det är som att någon, det är samma känsla som att någon talar för nära en. Att man inte får vara i fred i sin personliga zon.
I sin bubbla där.
Det är ju ganska jobbigt om någon lutar sig in för mycket över ett bord eller sådär liksom. Man bara blir så här, okej, back off liksom.
Ja, men då är det ju, då kanske det är alltså att man har, man är inte den personen som uppskattar den publikkänslan. Eller...
Nej, fast jag gör nog det egentligen när det är bra, tror jag. Men det får vara någon gräns på det där. Mm. Om jag sitter i ett hörn och inte kanske i mitten, så är det kanske bättre. Mm. Då är det lagom för mig. Mm.
Mm. Ja. Men man utanför den... zonen, utanför uppmärksamhetszonen, skådespelare.
Dödens blick, liksom. Ja, kanske. Ja, ja. Vi hade ju också snackat i perioder om Greta Thunberg. Mm. Vi föreslog ju för Greta, lite skämtsamt i ett avsnitt, att hon får åka på kollo med mig och Andreas. Mm. Och lära sig saker. Mm. Lära sig om kultur och livet och...
Man läser lite böcker, eller man läser texter, kanske ser en film, analyserar.
Så vandrar jag, Andreas och Greta längs med en strand när det börjar mörkna. Och jag pratar om Diogenes och Andreas pratar om Jackie Lyll.
Ja.
Och så liksom bildar vi henne i den här underbara sommarresan. Sådär. Och det var ett bra förslag. Ja. Det var ett tag
kanske
sedan
på Fårö hade man kanske varit.
Kanske
så att
det.
Man fick Bergmans andra... Ja, men precis.
Så ser man på en film i den miljön och så pratar man med Greta om hur det är och vem Max von Sydow var och sådär. Liksom.
Precis, kommer in på lite andra saker än när miljö... Det är inte bara miljö. Det är inte...
Flytta fokusen från terrorismen.
Ja, precis. men, sedan jag tänkte också att...
Men hon sa ju blankt nej.
Man har lite gymnastik också. Kan man ta på sig och så jogga man lite kan man göra.
Ja.
Tror jag hade varit bra.
Så får Greta jogga och så kör man i en bil bredvid.
kom igen. Ja, precis. Jag ska golfbil.
Nej, men hon sa ju, hon vägrar ju detta.
Hon ställde ju inte.
För jag antar att någon lyssnare ändå lyfter det här med Greta.
Greta, vad tror du? Skulle det här kunna vara bra att du blir lite mer kulturig så att säga?
Ja. Och att man ändå gör ett försök till någon form av bildning.
Ja, precis. Sådär.
Men det förvägrade Greta oss.
Ja.
Och nu har vi sett hur det har gått.
Ja.
Nu är det... Vi har ju också talat om att jag tror att hon går samma väg till möte som Ulrike Meinhof.
Mm.
Jag såg även att Alexander Bard, mycket kan man säga om honom, men han hade ungefär samma analys som jag hade på sin Twitter.
Mm.
Och idén där är liksom att det är en så här rikemanstjej som radikaliseras, och så handlar det också nog väldigt mycket om att man vänjer sig vid att den uppmärksamheten man får.
Mm.
Och så börjar det, så liksom är det ju precis som alla sådana personer som henne. Hon har ju inget så här, okej, hon skolkade från skolan när hon var liten, fick uppmärksamhet, men hon har ju inte så mycket att ge oss.
Nej, hon har ju tyvärr inte det, och det är ungefär som att alla har förnekat det på något sätt. Eller det känns som, jag har ju nämnt det tidigare i podden liksom, att nej, men när hon talar, det är ju inte som att hon säger och kommer ju inte med något nytt, utan hon är till, liksom, man ska lyssna på forskarna och sådär, men nu börjar hon skeva på sätt och vis, men hon har ju aldrig varit en intellektuell person.
Nej.
Och
när man inte har någonting själv att komma med, förutom sin aktivism, då drivs man ju lätt in i extremism.
Ja, lättledd. Liksom, hon är lättledd. Jag misstänker ju att
om en skolskjutare hade varit så här en fantastisk liksom diktare eller någonting, då kanske det hade kommit ut där och inte i plugget.
Nej,
liksom.
Precis.
de skiljer sig väldigt mycket, men en teoretisk skolskjutare. Och där tror jag att Greta liksom, jag tror inte vi har sett någonting ännu. Hon är ju redan återfallsförbrytare.
Ja, det får man väl lov att säga.
Per definition.
Dömd 2 gånger för ohörsamhet mot övermakten, eller får säga, men mot vad heter det? Polisen.
Ja, typ. Exakt.
Hon gör inte som polisen säger till henne.
Och sen är hon inblandad i en mer och mer extrem aktivism.
Fridays for Future skrev ju en ganska hemsk sak. Ja, jag tror man är ganska överens om att det var ren antisemitisk inlägg om att medierna lurar folk att ställa sig på Israels sida. Att det är manipulation. Och det här är ju den internationella Fridays for Future. Så finns det Fridays for Future Stockholm som också har en Instagram. Men de är ju, har ju också viftat med Palestina-flaggor och sådär. Det här är väldigt kort tid efter den här 7 oktober-massaken i Israel, som är liksom fruktansvärd. Det nämner man inte med ett ord. Det känns inte bra i magen det här.
Ja, det är suspekt.
Ja, det är suspekt.
Ja. Om man, och det har varit många, jag kollade igenom den här kändislistan för det här uppropet då, där man Hamas kramare. Och då är det ju, det är så jävla sorgligt, men Mikael Wiehe är ju med där. Han håller på med det fortfarande.
Ja, jag trodde han var...
Jag tror det handlar men
han
håller på med det fortfarande. Det har liksom inte, det har inte skett någon...
Men det här är ju per automatik, de här hippie-karaktärerna, de skriver ju på vad
fan Stellan Skarsgård också.
Ja, men det känns också, han har ju bara... Ja, jag är med.
Men jag tror att Stellan Skarsgård då, som har varit känd sedan han var en tonåring. Mm. Jag tror att han inte har... Det har bara fortsatt.
Ja, det är bara att rulla på.
Det är bara att rulla på. Jag tror att han kan vara så här. Jag tror att han kan vara helt hjärndöd. Han kanske inte kan någonting. Mm. Han kanske är liksom, han kanske fortfarande, det har man märkt med känslor ibland, att de fortfarande beter sig som barn. Det är så här, han kanske är lika gammal som när han var i Bombi Bitt. Det kanske är samma hjärna som är nu i honom som i Bombi Bitt. Mm.
Barnskådespelarens mentalitet liksom.
Ja, precis. Och det var, nej men så det var jävligt pinsamt också. Och vi behöver inte gå in jättemycket på den här Israel och Palestina situationen, för det är känsligt och det gör alla andra också. Men det är suspekt när man sitter och håller tyst vid en stor massaker. Och sen däremot så sväljer man Hamas egna presstjänst, vad de säger, med hull och hår några dagar senare.
Ja, det där med sjukhuset.
Det är liksom inte, det är väldigt svårt att försvara det.
Ja. Nej, men det är, inte, det är ganska osmakligt. Ja. Det tror jag många är överens om, att det, liksom, det blir jävligt fel. Och så, ja, just det, och så är Greta då mest... Det kan man ju tycka är lite löjligt, men hon tog ju den här bilden med 3 andra aktivister då, och så har de Palestina flaggan överallt och Stand with Gaza och sådär, och sen en liten nallebläckfisk hade de med, och det tyckte ju vissa då var en antisemitisk symbol då, men det är ju att läsa in kanske lite väl mycket. Ja. men ändå, det är ändå det här, de är, det är ju ett oseriöst och infantilt aktivist. Mm. Det är inte de vassaste knivarna i lådan där. Jag kommer ju tänka på att Greta personligen, hon hade ju kunnat, hon hade ju faktiskt, hon är ju 20 bast nu, så hon är ju inte en liten flicka längre, så man måste liksom tycka att hon är en ängel på det sättet. Men alltså, hon hade ju kunnat gå på elituniversitet i USA nu. Mm. Men hon skiter ju i det, utan istället ska hon sitta liksom som ett
framför en lastbil
liksom, och bli bortburen av polisen, och så smilar hon, och så polisen, och hon är ju jättekänd, så de tycker ju det är lite roligt också, så de kanske ler och tycker det är spännande också. Men det är ju liksom tragiskt till slut när hon har blivit dum tillräckligt många gånger för konstigheter då eventuellt, så kan ju inte hon komma in i USA längre. Då har hon ju klippt Då har jag klippt den möjligheten att få en elitutbildning på Yale eller Harvard eller vad fan det heter. Liksom. Så det är lite tragiskt, eller förstår vad jag menar. Det
sen
är lite...
tror jag hon hade blivit ännu värre av att gå på just de skolorna. Ja, men det är en annan historia.
Radikaliseras ännu mer då.
Precis. Men det som jag tycker är sorgligt är att om hon hade utnyttjat sitt kändisskap, precis som du är inne på, till att istället göra någonting vettigt liksom. Då hade man ju så här bara, okej, du är 20 nu. Nu jobbar du på ett annat sätt. Mm. Bra Greta liksom. Ja.
Det är en viktig utveckling. Ja,
men att en vuxen person då ska istället hålla på med det här. Mm. Som jag tycker mer och mer bara ser ut som helt vanlig narcissism, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag tycker liksom inte... för att de här som sätter sig i trafiken till exempel, det är ju... De vinner ju ingenting politiskt på det. Folk hatar ju. Det har ju gått från att folk inte bryr sig till att folk hatar den här miljörörelsen.
Ja, det är liksom, fullständigt kontraproduktivt. Mm. Och nu så skiter de i det blå skåpet igen då när Greta...
Men det förvånar mig inte, för Greta har ju suttit i bilder när hennes föräldrar har AFA-tröjor på sig. Mm. Så att Greta, i Gretas familj så är man vänsterextremister. Mm. Annars har man inte såna tröjor på sig.
Nej.
Det är som att ha på sig en svastika. Mm. Det är liksom gott att, om du har suttit i en familjebild när folk har hakors på sig, då är det något i den familjen. Mm. Jag gjorde aldrig det.
Nej.
Andreas har inte heller gjort det.
Nej.
Utan det är någonting. Nej. Och sen, då är det, tyvärr så är det så här patetiskt. Att eftersom att Israel ses som makten och Hamas och Gaza ses som offret, då är det så enkelt. För den marxistiska analysen kräver inte mer än det.
Nej.
Då är det Israels fel.
Nej, då är det
är ingen tanke, det är liksom inget
intellektuellt.
Det är inte något liksom intellektuellt. Och när folk snurrar kring den här frågan och slår volter kring den här frågan, så blir jag så här bara, men jag förstår inte hur ni orkar. Det är bara så enkelt.
Mm.
Det är samma om de hade råkat ut för en situation bara. Ja, det är en stor fotbollskille och så är det en liten tjej.
Mm.
Då hade de direkt bara, det är ju fotbollskillens fel.
Mm. Mm.
Utan att veta någonting så har de sagt det. Mm. För att det är det. Det är bara en marxistisk tumregel eller liksom... ja, men det är bara det.
Ja, det finns inget djupt tänkande. Det finns inget tänkande alls.
Och det är därför till exempel... våran före detta statsminister också direkt bara, när Hamas presstjänst bara, de har sprängt ett sjukhus, hon bara direkt bara, ja, det är klart man.
Mm.
För att hon använder också den tumregeln.
Mm. Mm.
Eller någon i hennes presstjänst.
Ja, ja. Så skrev hon det här på Twitter X då.
Ja, och jag tror det är samma sak, att när man använder sån här heuristik, som det heter då, om man ska uttrycka sig vackert. Heuristik är ju tumregler.
Mm.
När man använder det för den här typen av saker istället för att tänka efter, då blir det fel liksom.
Mm.
Jag tror inte Magdalena Andersson är en idiot. Mm. Men hon blir det i förlängningen om hon eller någon i hennes presstjänst...
Du lever i en svartvit värld.
Där man bara använder tumregler.
Allt är färdigt.
Ja. Och hon har hållit på med annat sånt. Hon har ju skylt gängkrigen på att det bara är rikemanspersoner som köper kokain.
Mm.
Det är också en sån.
Mm.
Det är också en sån.
Vi måste skylla det här på de som har makt i samhället.
Precis. Det är marxistisk analys.
Vulgärmarxistisk. Eller, beror väl på om man tycker att all marxism är vulgär. Men det blir ju intellektuellt vulgärt också.
Ja, det är intellektuell bankrutt som jag tror är... Jag tror att både vänstern och till och med extremvänstern, de behöver också vara intellektuella.
Mm.
Alltså alla behöver vara det liksom. Det är ju deras motsvarighet till jag vet inte ens vad jag ska jämföra, men typ att som gamla gubbar säger, tycker att alla som är långhåriga är dumma i huvudet.
Mm.
Det är deras motsvarighet till att hata långhåriga.
Ja, just det.
Det är liksom så dumt är det.
Mm.
Alla med
glasögon är kommunister.
Ja, precis. Eller som i Kambodja då, att alla de var ju onda borgare.
Liksom. Plastpåse över huvudet och krävas.
Ja. Liksom, det skulle man kunna säga att kambodjanerna, heter de det?
Kanske,
ja. De är de värsta glasögonhatarna i världen.
Ja, det gick inte att vara optiker där
i sekund. Nej, i de flesta länder...
Första som...
I de flesta länder så är det kanske att någon gång blir retad i skolan för att vara en glasögonorm. Mm. Typ på den nivån. Mm. Men de bara, folkmord. Ja. Och så finns det ingen annan däremellan.
Har du läst Flugornas herre? Piggy har ju det problemet. Han, han har ju glasögon. Och,
jag tror att det tillhörde
det är första kmerernas
indoktrineringsläsning.
Ja, men det första en mobbare pajar är ju någons glasögon.
Ja, men det är ju bara för det så jävla bra litterärt grepp. Ja. Det är så jävla... Mm.
Det... Men det här stämmer ju också.
Ja. Nej, jag... Att man är rädd och de blir retade.
Ja, precis. Ja, precis. Jag var ju i Stockholm på ett bröllop.
Ja, precis. Ja.
Jag vill ju inte berätta för mycket om det på något sätt eftersom det...
Ja, du kan eller
jag
inte vet... outa någon.
Nej,
det var ju en inte... privat tillställning.
Ja, det är en privat tillställning. Men det var oerhört elegant. Mm. Och fint. Påkostat. Ja. God mat. Mm. Riktigt god mat. Mm. Så det blev ju en upplevelse måste jag säga. Ja. Jag hade ju fått inbjudan för ett halvår sedan eller nu när det var. Då hade jag lite mer pengar så då tänkte jag, men ska middagen sen vara på Grand Hotel? Ja, då är det ju smidigast för mig eftersom jag misstänker att jag kommer bli ganska full. Då är det smidigast för mig att ta mig från den middagen till mitt hotellrum på Grand Hotel.
Ja,
så jag bokade ju ett rum på Grand Hotel. Mm. Jag har aldrig bott där tidigare. Det var inte sjukt dyrt. Nej. Det är ju inte billigt, men det var inte sjukt dyrt på något sätt med ett litet rum där. Mm. Så jag har ju redan berättat för dig lite, men det blir ju en annorlunda upplevelse när man kommer till ett jävla lyxhotell. Mm. De snor väskan omedelbart från en. Mm.
Vilket att... vi alla som inte tillhör överklassen tycker är otäckt.
Ja, otäckt.
Såhär, ta ett barn med väska.
Nej, men hur vet de att det är min väska?
Ja.
Och liksom sådär. Men det, de slarvar inte bort den så att säga. Utan den kom ju med någon typ 17-årig grabb som här är din väska. Ja, tack. Liksom. Mm. Och sedan så blev lite hektiskt för jag kom in med tåget och så var det checka in vid 2 ungefär och så skulle bröllopet vara vid 4. Så jag fick ju byta om snabbt och klä på mig, knyta en slips och även vika en sån här liten näsduk som man kan ha i kavajfickan. Och det, jag fick gå in och googla hur gör man det här och hur klipper jag, vika den här jävla grejen. Det här hade jag kunnat göra hemma i och för sig innan. Men, så det blev lite stressigt. Mm. Så jag stökade ju omkring i mitt hotellrum ganska mycket. Och la saker överallt sådär. Och sedan gick jag på bröllopet. Och var även på en vin d'honneur. Alltså hedersvin. Eller man dricker skål eller vad man ska säga. Jag kan beskriva mer om det sen. Mm. Men så kom jag tillbaks till hotellrummet. Och då hade ju de varit inne i mitt hotellrum och städat och lagt saker i ordning.
Och
sådär.
Buggat dig.
Och buggat mig antagligen. Men då hade de liksom, jag hade ju i mina hektiska påklädningsprocess där stökat ner lite. Mm. Men eller lagt saker. Då hade de lagt det i ordning på en liten duk och liksom sådär. Det var ju liksom, det blev... Det är också nästan integritetskränkande på något sätt.
Men jag tror ju att om man tillhör den riktiga överklassen så är man habituerad till tjänstefolk.
Ja, just det. Ja.
Så då sitter du och så här och bara säger till din fru bara, men fan, kan inte du lyssna någon gång på mig, Inga-Lill? Så går det en så här utländsk städerska som bara båda inte ens märker av. Och är det, alltså, de är vana vid det.
Ja,
eller
precis,
att det alltid är folk där och jobbar med trädgården eller renovera någonting. Eller liksom, man bara skiter.
Wallenberg, man spiller ut lite öl och så liksom 5 minuter senare så är det någon som har torkat upp det spillet så att säga på den här marmorskivan.
Kan man säga åt liksom någon öststatskvinna där att du kan liksom hålla efter när vi sitter där och tjatar, men du får inte titta oss i ögonen.
Nej. Du får inte lyssna eller?
Nej, precis.
Men det är ju lite där, eftersom man inte är en överklassperson så har man ju snarare tjänstefolkets perspektiv på saker och ting. Ja, det är därför det jag älskar den här boken. Den, jag tycker alla borde läsa den här The Remains of the Day, eller vad den heter, den här Ishiguro som fick Nobelpriset. Mm. Det blir ju också en väldigt fin film. Du måste ju ha sett den, The Remains of the Day. Nej. Inte?
Nej.
Okej, okay. Jag är helt chockad. Jag är chockad. Men det handlar ju om en betjänt. Och så beskriver han hur han, hans förhållande till de här herrarna är då. Mm. Och han är ju, det är ju lite den där bokens poäng. Eller han har ju en, han är the gentleman's gentleman. Ja, så han är, hans värdighet är ju liksom oerhört viktig för honom i förhållande till de här personerna. Och
ja, de bryr sig inte någonting.
Nej, de bryr sig inte. Men ibland måste de, även de förstår att liksom, att han är, han har så perfekt värdighet så att det blir, de får oerhört respekt.
Men det låter som att jag, det låter som att det är någonting jag kan tänka mig att läsa. Men de jag märkte när jag har varit på lite, jag har ju aldrig bott på Grand Hotel i och för sig, men jag har ju varit i, jag bodde femstjärnigt i Shanghai någon gång och sådär liksom. Jag har aldrig levt något lyxigt liv för den delen. Men, och jag tycker det är sådär, jag fattar inte grejen. Jag tycker liksom inte att det är ball. Jaha, jag kan få mina skor putsade. Mm. Alltså jag liksom, jag går inte igång på det.
Nej.
Jag har ingen, jag liksom, jag känner mig inte fin av det.
Nej.
Jag känner mig bara, och jag tycker det är märkligt
smutsig.
Också.
Känner
du smutsig? Nej, det gör jag nog inte direkt. Men jag tycker det är märkligt att man inte kan, nej men det blir så anonymt. Ska någon putsa mina skor? Hur ser hans dagar ut? Jag blir så här sociolog. Hur ser hans dagar ut?
Men det
pendlar han långt hit?
Man är mer intresserad av, man kan inte vara en riktig överklassperson, tror jag. Det är så normalt för den personen att den personen inte tänker, får inte det sociologiska perspektivet. Nej. Överhuvudtaget, och identifierar sig inte med tjänstefolket heller.
Nej.
På det sättet.
De har inget.
Nej.
Jag har grejer, de har inget. Och sen är nog rika personer, precis som alla andra, väldigt olika varandra också.
Ja, det är klart.
Ja, vi snackar om det också, liksom, att du vet, kungen och drottningen, de bor ju på Drottningholm.
Mm.
Och det är ju ett stort slott.
Mm.
Men då tror jag att de har ett hörn där. Som är deras typ lägenhet.
Ja, som är antagligen inrätt som
typ ett IKEA-rum.
Ja, lite så. Ja. Lite så. I jämförelse i alla fall. I kontrast till resten av slottet. Ja,
för om hans majestät vaknar sent. Och då vill man ju inte gå 300 meter till en toalett.
Nej.
Och om man känner för att bara ta en nävestart. Vilket jag tror kungen kanske gör ibland. Vad fan, det vore gott med en nävestart där nu. Du behöver ingen fil eller någonting.
Mm.
Då måste man också ha ett litet pentry i anslutning till sängen.
Mm.
Och så jag tror att de har,
det vill säga,
ett hörn.
Kungen öppnar ändå ett kylskåp ibland och tar fram en läsk eller
ja,
lite fil.
Ja. För det är också sådär, de flesta människor orkar inte träffa någon eller ringa någon jävla slottskock eller liksom. Sådär. Ska någon komma med ett litet fat med en näve start? Alltså där, så jag tror de har det. Ett litet,
så kan i och för sig tänka mig att det var förr i tiden, om vi tänker på Gustav den tredjes tid. Att det finns liksom ingen, att han har en väldigt låg, att han går upp och ska kissa, och då kanske någon eventuellt, det här är lite härligt.
Då skuttar i en bäddvärmare direkt i sängen.
Ja, men
han kommer från en lucka, han sitter i en lucka och spionerar på sin säng. Och så fort han kliver ut.
Är han kissnödig? Så kommer han med potta.
Han skuttar i och värmer sängen.
Ja, när kungen inte är där.
Och så ringer en annan bekänt, när kungen är på väg tillbaka, så ringer en annan bekänt en liten klocka. Då skuttar han ut och in i sin lucka, och så går kungen och lägger sig i en kroppstempererad säng.
Ja, precis. Så tänker jag att det är.
Så var det förmodligen.
antagligen på sätt och vis. Ja, att någon håller pottan lite och att det är kungen.
Ja, liksom. Så skvätter det lite eller, i ansiktet ja, på bekämpen.
Ja, precis.
Men de har ju liksom inga problem med det. Nej, de baddar sig bara med lite klorsalt där sen. Ja.
Men hur som helst, det här var ju ändå en upplevelse. För det var ju ganska, det var ju ett ovanligt fint bröllop som sagt. Så det var ju fint i kyrkan. Sedan var det det här Vendonneur. På Berns salonger.
Okay.
Så där finns ju också, det är en slags festställe kan man säga.
Mm.
Men där finns ju också Röda rummet som Strindberg döpte sin debutroman efter.
Vad är det Röda rummet?
För ja, det är
en salong.
Det är en liten, det är ett ganska litet rum. På Berns, på läktaren där på övervåningen, så är det inrätt i neogotisk stil. Mm. Så det är lite medeltid.
Mm.
Och så är det liksom, ja det är ganska tjusigt. Och så är det lite rött och mörrigt. Och på Strindbergs tid så var det ju de stolarna som satt där, eller fåtöljer och så, de var klädda i rött också.
Mm.
Så då, det kommer därifrån. Nu var det, tror jag, svarta stolar där och ett stort bord. Men på den tiden, på 1800, slutet av 1800-talet, så var det ungkarlar och de bohemiska ungkarlarna som satt där och rökte ja, och talade politik eller sin shit.
Mm.
För de ville inte lyssna på musik nere på bottenvåningen där i den stora salongen då. Så de kunde sitta där i fred och köta och ha det gött.
Okay.
Så det var därifrån det kom. Och så kanske de läste tidningarna där och spelade schack, jag vet inte. Men sådana saker.
Mm.
Men det var flott. Och sedan var det ju då middag på Grand. Jag tog faktiskt med menyn. Eller glömde jag den? Nej, jag tog med menyn. Då var det ju också lobster and scallops till förrätt. Och sen var det herb fried venison tenderloin.
Mm.
Och jag tror det är tenderloin, vet jag inte riktigt vad det är. Men det är venison är väl gjort i alla fall.
Gjort det.
Ja. Liksom. Ja. Så det var ju fantastiskt fint.
Fan, vad gött.
Och det är ju sånt. Så god mat äter man ju kanske inte så ofta.
Nej.
Utan det blir någon gång.
Har du blivit så här lite. Kände du då så här liksom att bara, fan, jag kanske skulle bli rik. Då kan jag ha det så här. Eller liksom vad, hur påverkar detta dig?
Man vill ju bli rikare ändå. Mm. Samtidigt. Nej, men jag tänker det är en kul grej som man upplever någon gång om året. Alltså den fina. Fin miljö eller god mat på det sättet, det äter man ju inte så ofta. Alltså. Det blir ändå, det är en händelse. Vi satt ju, de andra som också åt där, jag vet inte, de kanske inte, var väl också hyfsat normala människor. Men det, man upplever ju, man tar en tugga av den här i hjorten.
Mm.
Och så förstår man ju att det, liksom, det här är en speciell, det här är väldigt speciellt. Liksom.
Ja,
man känner ändå det, ja, det liksom.
Grand Hotel tror jag är Wallenbergs hotell också.
Det är det va?
Ja, jag tror det. Jag vet inte om det var så nu, men förr så har jag för mig att typ om de hade någon stökig brorsa, då var det typ han, då var han kanske hotellchefen.
Jaha, okej.
Okay, fast de andra jobbar i koncernen.
Ja, ja, då får han hålla på med det lite mer enkla.
Ja, precis.
Någon som får ta hand om som är Las Vegas, någon får ta hand om de här slottmaskinerna.
Ja, och kanske det. Ja, precis. Nej, men det är fan vad spännande. Ja, men det lät ju riktigt. Det lät ju kul. Men som sagt, jag förstår mig inte på lyx riktigt.
Mm, mm.
Jag vet inte riktigt vad det är.
Mm.
Jag blir väldigt så här, jag får mycket jantelag i mig. Att jag kan tycka liksom att fan vad onödigt att bränna. Varför ska man bränna en halv miljon på en dag eller vad det kostar? Alltså, jag kan bli sådär liksom. Jag har ingen. Jag vet inte. Jag tycker det är onödigt. onödigt att göra så med pengar. Jag kan inte släppa det. Det är det jag tycker. Jag tycker
slöseri liksom.
Ja, jag tycker det är slöseri. Genuint tycker jag att det är slöseri. Det liksom kryper lite i mig. Och det sitter så djupt rotat. Så det är inte heller så här att bara, men hur kan man göra så när folk svälter i Indien? Mm. Det är inte ens det jag tänker. Utan jag tänker bara att så här.
Det är det som här jag, verkligen nödvändigt?
Ja, men du vet,
jag hade det kunnat ju, ta en korv. Jag hade kunnat ta det finns ju korv folk, och bröd.
Det finns ju folk här i Göteborg som grillar. Har stora motorbåtar. Och då kan det ju kosta så här 40 000 spänn och tanka en sån en helg.
Ja, det är ju vansinne. Ja, det tycker jag, men jag är vansinne.
Men det är nog någonting sånt som händer i ens mentalitet om man alltid har massa pengar. Att liksom man är inte där i sina tankar. Mm. Liksom är skitsamma. Ja. Det liksom är det kommer nya pengar hela tiden. Mm. Det spelar ingen roll liksom. Mm. Så det är en annan psykologi.
Ja, visst.
Men jag tror inte jag skulle börja lyxa till det om jag blev jätterik. Jag tror inte det.
Jag tror att jag skulle kanske...
Jag gillar korv.
Ja, jag gillar korv också. Men oftare hade jag nog gått på fiskekrogen och sådär.
Ja.
Det hade jag nog gjort.
Ja. Jag är nog, ja, kanske det. Jag är nog för snål. Ja, det är nog det enda jag kan lägga lite pengar på ibland som jag tycker det är härligt att lägga pengar på. Det är inga stora pengar. Mm. Det är att jag kan tycka det är trevligt att köpa ett par fina skor eller någonting ibland. Alltså någonting sånt. Mm. Man unnar sig någonting liksom. Det är det enda jag och sen så skulle jag kunna tänka mig om man hade väldigt mycket pengar också att då kan man åka runt i typ en Rolls Royce eller något.
Men det hade du
här kommer jag med min bil.
Men det hade du inte gjort eller?
Kanske för att retas med någon. Kanske.
Kommer jag. Ja, du vill väcka den jantelag. Anstöt. Andras jantelag.
Ja, men inte min egen.
Nej, inte din.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen relation till det. Men det verkar väldigt trevligt. Det verkar...
Ja, men det var en upplevelse faktiskt. Ja. Så det var grymt, måste jag säga.
Ja, men vad kul. Ska vi ta ett litet break
idag? Ja, det kan vi. Ja. Perfekt.
Okej, Andreas. Men, hallå. Vi börjar liksom känna att vi hade inte så mycket mer att prata om idag.
Nej.
Det är också ganska lagom. Jag tycker de här bonusavsnitten bara ska vara korta. Och så.
Vi ska inte forcera det.
Nej, precis. Då blir det inget intressant att säga. Nej. Och sen vill inte vi fatta det att många tänker på det här Israel och Palestina och de grejerna. Men det är liksom inte där jag och Andreas är bra.
Men vi är ju inte statsvetare liksom.
Tjata om det.
Ja, visst. Ja. Vi är inte statsvetare. Vi håller på med våra kulturnissegrejer. Och du...
Jag kan bara säga vad jag har hört de senaste veckorna från privat. Då är det så här bara. Parkeringsplats överallt. Allt. Liksom. Då menar de både Gaza och Israel. Och bara, jag har en stor parkeringsplats överallt. Det är en sån sak. Och
så, lite mörkt.
Ja, och sen så hör man då liksom att nej, men det kan man inte göra. Och det bor faktiskt folk där. Det är så här, okej, vad ska jag säga? Folk har ju typ helt galna idéer om det här.
Mm.
Och vi då har ju växt upp. Vi har växt upp i en mediamiljö där det har varit stridigheter och konflikter ända sedan man föddes. Så har man pratat om de här sakerna. Så jag, som jag sa till dig Andreas, jag kan ju alla små orter i typ hela, på hela, du vet, jag hör bara Ramallah, ja visst. Jag liksom, du vet, om jag sitter
Västbanken.
Om jag sitter och tittar på en karta så känner jag allt. För att det hela tiden har matats om den här
men
konflikten.
Men du har ju en riktig relation till
nej,
det här.
Nej, jag har en medierelation. Det är ett simulakrum. Det är ju liksom...
Ja, det ligger något i det faktiskt.
Det är liksom, det är ju... Det är ingen... Det här är ju... Och nu vill inte jag vara så enkel och bara säga att därför ska man inte bry sig. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det här är en värld som har byggts upp genom tv och radio och journalister. Och som man inte kanske kan så mycket om. Det är det jag vill...
Egentligen kan man inte så mycket om det.
Nej. Det är liksom...
Och så men blir man det så här... avkrävs på en åsikt. Det har jag ju lagt märke till också. Man avkrävs på en så här omedelbar... Nu måste vi ta krafttag eller nu måste vi ta omedelbart avstånd mot det här. Och det, liksom, det är mycket...
Vad betyder det om jag tar avstånd från... Ja, men som,
7 oktober ja, här, massaker. Ja, du måste ta avstånd från det, Oskar. Det är väldigt viktigt att du tar avstånd. Men det, liksom, och fan, det är en slags automatik i det. Och det är resonemanget. Liksom. Jag menar att man ska ta allt som... Men det blir en konstig känsla.
Liksom. Jag träffade en Israel förra veckan. Mm. Och hans bror strider där nere nu. Mm. Och då sa jag till honom att hoppas det inte händer något med din bror. Men jag har liksom ingen annan...
Men du avkrävde inte honom att han skulle ta avstånd från det här?
Nej, det gjorde jag inte.
Jag menar, det är symbol, symbolpolitik. Det blir så jävla...
Dessutom,
det blir ju billigt och äckligt.
Så kan jag berätta också att han som har... Som alla israeler, vart är den militären i 4 år eller vad det är. Mm. Och är väldigt inblandad. Och han kommer också från ett av de ställena som råkade ut från den här attacken. Mm. Men han var rimligare än många svenskar som inte har en aning om vad det här är. Mm. Och jag tycker det kan få liksom symbolisera en liten läxa för livet, kanske. Mm. Mm. Varför var han rimlig? När folk som inte har någon relation till det här överhuvudtaget. Är orimliga liksom. Det är en väldigt bra fråga. Så här. Eller en annan sak att olika personer tycker olika saker. Så det finns israeler som tycker olika saker och det finns folk från Gaza som är aströtta på Hamas. Ja. Och så finns det de som stödjer dem. Det är olika personer. Ja. Det är liksom inte två...
Det är inte två raslag.
Det är en dålig idé.
Ja, det är en dålig idé. Ja. Det är en obehaglig idé. Ja. Det är en obehaglig idé. Man vill inte vara med i det spelet.
Nej, hoppa inte in i det liksom.
Nu vill inte jag kommentera Israel i och för sig på det sättet. Men inom Israel så finns det ju... Det finns ju hur många olika personer som helst som har olika idéer om hur man uppfattar Israel och sionismen och sådär. Men det här spelar ju uppenbarligen ingen roll längre då när man lever i så polariserat klimat. Så man glömmer av att det finns de här personerna som hatar sionismen som är liksom...
Och typ vanliga personer.
Ja, de är väl vanliga, men de ställer inte upp på den idén om att det ska finnas en judisk nation som är på det här sättet och sådär. Jag kan ju för lite om det. Men det finns också motsatsen.
Det finns ungdomsföreningar i Israel där man lär ungdomarna att du aldrig någonsin får gifta dig utanför stammen.
Ja, exakt.
Så det är liksom det här är ett spektra.
Det ultranationalistiska då kanske man kan kalla det då.
Då är du snäll.
Nej, men och så finns det ju de som drabbades på den här kibbutzen till exempel. Ja. Eller det kanske var flera nu, jag vågar inte säga för tydligt. Men de är ju socialister och har socialistisk idé.
Ja, precis. Så det är ingen höger-vänster.
Nej, precis. Det finns alla schatteringar inom... Eftersom Israel består av hela diasporan av människor från hela världen. Ja. Så är det ju massa olika tankegångar här. Så liksom, det är ju också... Men det är ju så jävla komplext.
Ja, men så... Nej, men ja, precis. Nu följer vi in ett sånt metasamtal. Ja. Men liksom, det kanske är det vi kan göra. Alltså, typ, vi har ju pratat mycket om propaganda och medier och hur man påverkas och den typen av grejer. Och det är, jag tror verkligen att det är det man ska sätta sig och tänka efter på. Bara, vad jag har blivit matad med under en livstid av en journalistkår som är besatta av den här konflikten. Vad har de matat mig med? Så här. Hur hade jag reagerat om jag såg det på nyheterna och det var dag 0? Det tror jag är en bra... övning för en själv om man vill utvecklas i detta. Liksom.
Ja, ja, visst. För det är ju uppenbarligen någonting som är så jävla brännbart och en del av den. Ja. Ja, jag vill nästan inte tala om det bara för att... Nej. Jag vill inte säga fel, jag vill inte bli anklagad för...
Sen är det en grej som inte jag tycker om, och det här gäller båda sidorna. Mm. Jag gillar inte när man viftar med israeliska flaggor i Sverige, och jag gillar inte när man viftar med palestinska flaggor i Sverige. Mm. Jag tycker att det är oförskämt. Mm. För att det är inte där de är. Mm. Och det gäller ju båda. Liksom. Mm. Bara, flaggviftandet, bara lägg av med.
Det.
Ja, det är inte charmigt. Nej. Det är ingen som tycker om det. Ja, men det var väl ungefär...
Ska vi avsluta då?
Ja, men det kan vi göra. Och, jag och Andreas är ju på olika sidor den här konflikten. Nej, jag skojar. Jag skämtar bara.
Nej,
jag skojar bara. Okej då, men vi avslutar där. Ha det bra. Hej.